troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. 42 versen. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det här, det är vad de första kristna tyckte var viktigt. De tyckte undervisningen var viktig, de tyckte gemenskapen var viktig, brödsbrytelsen och bönerna. Och det här brukar, har jag hört att man har sammanfattat, om det är någon gammal översättning, och då har man sagt det är fyra bena, att det här bibelstället heter Bibeln, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Förut då stod det inte gemenskapen utan brödragemenskapen. Så jag tänkte att vi ska gå igenom det här, den här versen. Och så ska vi ta lite om de andra också. Men det här, det är som huvudtemat för den här predikan. Apostlarnas undervisning. Ett annat ord för apostel, det är ju sändebud. Och lärjungarna, de var sända av Jesus. Ni vet när han sa, gå ut i hela världen. De hade blivit bemyndigade att föra budskapet vidare. Sen hade, det var ju 12 lärjungar, men han hade ju 70 till omkring sig, Jesus. Och de sände han också ut. Och de fick gå före, om han kanske skulle till en plats, så fick de gå och bereda väg för han. Och kanske försöka samla lite folk. Och lärjungarna, de var enkla människor. De flesta var fiskare och de hade lärt sig att läsa i synagogan och läsa och räkna kanske. Och jag tror att det var vid 12 års ålder som de började där, och så var det ungefär i 3 år som de var där. Och efter de hade varit där då gick de tillbaka kanske hem, och så kanske de fortsatte, de kanske höll på att lära sig till och fiskare om det var så, eller något annat yrke som deras pappa kanske hade haft. Det brukar ju ofta vara så att det gick vidare. De som hade tur, de man hade gått där i synagogan och lärt sig, de blev utvalda att de skulle få studera vidare, kanske till skriftlärd. Och jag läste i ett bibellexikon som jag har, att det tog 12 år att utbilda sig till en skriftlärd. Och för att undervisa andra så måste du vara 40 år. Men lärjungarna, de hade inte fått gå den vägen, utan de hade fått gå tillbaka. Den lära som de hade, undervisningen det var vad Jesus hade gjort och lärt dem under de 3 år när de vandrade tillsammans. Och en av lärjungarna, Johannes, han skrev i 1 Johannes 1 och 3. Och det här, det skriver han till de små församlingarna runt Efesus. Det var ju inte såna här stora församlingar, utan det var små husförsamlingar. Och jag fick, nu då vi var till Israel i maj, så fick jag se den första husförsamlingen, och det var Petrus församling. Och det var ju ruiner, men det syntes att det var ett litet större rum, men det var inte stort. Och det var väl många sådana som de skickade brev till. I alla fall, Johannes, han skrev så här: det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och det här brevet får vi ta del av Precis som vi får ta del av det de andra skrev, vad Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Paulus skrev. Allt det får vi ju ta del av, vi här nu. Och det är ju samlat i Nya testamentet. Men det står ju mycket i Gamla testamentet också som är bra och som vi får ta till oss. Det första som vi ska ta, det var ju undervisningen, och det är Bibeln. Och Paulus, han tyckte det här var viktigt. Han skrev till Timoteus, en ung man som han hade tagit hand om och som han skulle lära upp. Och då skriver han så här, när Paulus skulle resa bort och Timoteus skulle vara kvar, då skrev han: fortsätt att högläsa ur skriften. Så Paulus, han tyckte det var viktigt. Och aposteln Lukas, han har skrivit Apostlagärningarna. Och där skriver han ju om lärjungarna, om anden och vad som skedde. Och han skriver, mycket stor del handlar ju också om Paulus. Och han säger så här, att när Paulus kom till en stad eller en plats, så letade han alltid upp synagogan. Och där förklarade han utifrån skrifterna Jesus och varför han måste lida i synagogan. Och så hade han skrifterna. Och Paulus, han kunde skrifterna. Han var en skriftlärd, en farisé. Och när han var 6 eller 7 år gammal, så då lämnade hans föräldrar honom i Jerusalem för att han skulle utbilda sig till farisé. Nej, till skriftlärd. Och han blev ju en nitisk farisé, inte bara i teorin utan i praktiken. Han förföljde och dödade de första kristna, exempelvis Stefanus. Det står ju att han tyckte om det när han hade dött. Men sen kom ju han själv till tro, och då blev det ju en hel förvandling i hans liv. Och som sagt, han, så fort han kom till ett ställe så gick han till synagogan och så pratade han där då. Och det står så här i Apostlagärningarna 17, att när Paulus och Silas kom till Berea, så stod det att folket där, det tog emot ordet med stor villighet och forskade var dag i skrifterna för att se om det stämde. Och i vers 12 där i Apostlagärningarna 17 stod det: många av dem kom till tro. Och det är det ju så idag också, att om man läser Bibeln och är nyfiken, så har vi hört vittnesbörd att folk har kommit till tro. För det här, det är ju det levande ordet. Och vi pratade nu i bönen före att det är ju så konstigt att man kan läsa Bibeln så många gånger och så ser man någonting som man plötsligt aldrig har sett och tänkt, ja men stå det här, det har jag som... Att det blir som levande, det kommer som fram till oss. Och i Romarbrevet 19 då står det: alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Bibelns ord bevaras i hjärtat när vi läser. Det bär frukt och det är någonting som händer. Så därför vill jag uppmuntra er och mig: läs ofta och mycket. Men då kan det ju vara så här, och då tänker man så här: ja men jag hör aldrig Gud tala till mig, han verkar tala till alla andra. Men då säger jag så här: hör genom Bibeln. Läs Guds ord. Och då är det ju så här, det stannar i hjärtat. Och så sen, då påminner den helige ande om det ord som du har läst. Det kan ju vara flera månader efteråt, men då är det som att då har du det klart för dig, och du blir välsignad, och kanske de som du för det vidare blir också välsignade av det. När Israels folk gick i öknen, det var ju under 40 år, då var det ju så här, tänk om de inte hade haft någon mat. 40 år, det är en lång tid. Men Herren, han gav dem manna från himlen. Varje dag så kom det här mannat ner. Och jag vet inte riktigt, och förut tänkte jag ofta på det åt popcorn, att det var som manna från himlen. Men det står så här att det var lik korianderfrö, och jag tror att det var vitt, och så sen stod det att det var som semmelskivor med honung, så att det står i Bibeln, så att jag vet inte hur de gjorde det där, men det var i alla fall honung, det är näring i Bibeln. Så det var, det här hade de att kunna leva av ända då, till dess de kom fram till löfteslandet. Så den dagen de kom till löfteslandet, då upphörde mannat. Och manna i Bibeln, eller manna, det är ju en symbol för Guds ord. Så därför behöver vi också äta ordet varje dag. Vi behöver det för att få kraft, för att orka, för att leva. Och Berit Simonsson, hon sa, jag tror att, jag vet inte om det var nu i våras då hon var hit, men hon sa så här, att man tappar det andliga stinget om du inte läser Bibeln. Amos, profeten, han säger så här i en profetia: se, dagar ska komma, säger Herren Gud, då jag sänder en hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan att höra Herrens ord. Tänk om den tiden är inne när Gud sänder en hunger i landet. Tänk att han sänder ett hunger i Sveriges land. Han sänder hunger i mitt liv och i ditt liv. Och att folk börjar söka Herren och Herrens ord. Nu har vi tagit Bibeln. Nu ska vi stanna vid, nu ska vi se, gemenskapen. Jesus, han vill att vi ska ha gemenskap med varandra. Vi hör samman, vi troende, vi i församlingen. Och de troende liknas ju vid Jesu, vid en kropp. Och där är vi alla olika delar av den här kroppen. Men vi är ändå en kropp. Vi är gemensam. Vi har gemenskap. Och det står att de första kristna, de var tillsammans och hade allt gemensamt. Det har vi läst. Kan vi i vår församling ha gemenskap med varandra? Jo, det kan vi. Och det har vi. Det vet ni. Det känns härligt att komma hit och ha gemenskap med varandra. Men vi har det inte i oss själva, för vi är ganska olika och kommer från olika håll, och vi kanske olika ålder på oss. Men vi har en som förenar, och det är Jesus. Han förenar oss. Och i första Johannesbrevet 1 står det: men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Då tänker jag så här. Vi närmar oss Jesus. Och där Jesus är, där är det ljus. Där är det glädje. Och så går jag närma mig Jesus. Och du närmar dig Jesus. Och så står vi där. Och så har jag fått förlåtelse för mina synder. Du har fått förlåtelse för dina synder. Och så står det ju att Jesus, hans blod renar oss från all synd. Vi har fått förlåtelse. Och så kan du och jag leva tillsammans i nåden, nära Jesus, och veta att allt är av nåd. Det står också i första Korintherbrevet: och vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Då tänker jag så här. Här är vi. Vi har luft och syre. Och det är utgjutet här över oss. Och så andas vi. Vi är del av en helhet. Och när vi får anden, då får vi också Jesu kärlek utgjuten. Och den här kärleken som vi får, den sträcker sig från att älska varandra till att hjälpa varandra. Det står ju att de sålde sina ägodelar och delade till alla efter vars och ens behov. i första Johannesbrevet, jag går som tillbaka till det lite gång på gång. Där står det så här: låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Och det ger mig lite dåligt samvete. Det är lättare att prata många gånger än att handla. Men jag har en bön för mig själv: Herre, förbarma dig över mig och förvandla mig. Nu har vi tagit Bibeln, gemenskapen och så brödsbrytelsen. Jesus sa själv att vi ska fira nattvard till minne av honom och minnas vad han har gjort för oss. Allt är av nåd. Och när jag gick lärarutbildningen och min lektor sa så här: ja, men nu när ni är klara, då ska ni tänka att eleverna, de är hinkar, och så ska din kunskap, då ska du bara som pytsa ut det, och så ska de bli fyllda av kunskap. Och det har man ju märkt att det kanske inte är så. Utan man kan lära på många olika sätt, och barnen lär sig på många olika sätt. Och Hans Weisbrot, han hade ungefär samma tanke, det här om hinkar, att vi var hinkar. Och det är så här, han har sagt så här om nattvarden: hinken läcker, vi behöver påminna varandra. Vi är inte perfekta, ingen av oss, utan vi läcker i vardagen, och så får vi hämta mer. Och när vi har nattvard, då får vi påminna oss om vad det egentligen handlar om, nåden. Nu har kommit till det sista, det är bönerna. Det sista bet: Bibeln, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Jag är ingen expert på det här området. Jag har läst om bön och jag har praktiserat bön, och jag har fått en del bönesvar, härliga bönesvar. Det är ingen annan än Gud kan ha gett mig bönesvaren. Och jag har berättat ibland om det här framifrån också. Men jag brister ändå. Jag känner att det är ett område där jag skulle behöva gå vidare i. Men jag vet att det är viktigt att be. För på många ställen i Bibeln står det om bön. Varför vi ska be, när vi ska be och hur vi ska be. Och varför ska vi be? Jo, Jesus har sagt att vi ska be. I Matteus 7:7, där säger han: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Och hur ber man då? Vi ber säkert på många olika sätt. Men jag för min del, jag har landat i det här att jag försöker vila i Guds närvaro. Att jag försöker samtala ärligt och sant till Gud. Och det är ju lätt när man är ensam. Då behöver man inte ha några fina böner, utan då säger man precis rakt ifrån hjärtat hur det är. Och så sen samtidigt försöka att lyssna till vad han vill säga mig. Det här, det kan ju ibland vara svårt när man har kommit igång med allt och det är grejer här och det är grejer där, och så ska man sätta sig och så försöker man då vila. Men jag tror att det är jättebra. Vila i Guds närvaro och försök att lyssna. För det är ju så här, bönen, det är ingen prestation. Det är ingen aktivitet, utan det är en relation. Och alltså någonting som man ger tid åt. För vi vet ju att det är så här, att om man har någon vän eller sin make, man måste ju umgås. Annars så då blir det ingenting, ingen relation. Och vad ska vi be? Jesus, han sa till lärjungarna, ska vi se, i Matteus 6, då säger han så här, och det är ju till lärjungarna: så ska ni be, säger han. Och så börjar han så här: Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske och så vidare. Och det är ju den här bönen som vi säger Fader vår. Och då vill jag rekommendera dig att ta den här bönen och meditera. Tänk, vad menade egentligen Jesus när han sa den här meningen? Och vad menade han när han sa det här? För det här, det tyckte Jesus var viktigt för lärjungarna och för oss. Men när ska vi då be? Det tycker jag är ett härligt ord som säger så här: ni får be både i lidande och glädje. I Jakob står det så här: får någon av er lida så ska han be. Och i första Thessalonikerbrevet står det: tacka Gud i allt. Både i lidande och glädje får vi be. Men Jesus sa, samtidigt som då han sa hur lärjungarna skulle be, så säger han också att de skulle be ensamma. Be ensam. I samma kapitel så säger han så här: gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Förr i tiden, då tror jag många hus, de hade en kammare. Och i den här kammaren, där hade man fina saker och värdefulla saker, om jag har förstått det rätt. Och när jag brukar undervisa ätterna om lite matematik, grundläggande matematik, då brukar vi ta något som heter landet länge sen. Och i det här landet länge sen, det fanns inga siffror. Och det fanns en kung och en drottning och så en prins och en prinsessa. Och den här kungen, han hade en skattkammare. Och i den här skattkammaren hade han guld och dyrbar olja och dyrbara kläder. Och utifrån det så får barnen lära sig lite grann. Så han hade de dyrbara sakerna där. Och när jag var liten, då hade jag en bok som hette Min skattkammare. Och det var ju de, ja, som de tyckte de bästa sagorna då. Och jag vet att den finns nu också. Men den är ju uppdaterad, för sagorna nu är ju inte samma som det var då. Men de är bra, de som är nu också. Nu säger ju Jesus så här: gå in i din kammare till oss. Kammaren, och man kan säga ensamheten, är viktig. I andra kungaboken 9 så står det om en person som hette Jehu. Och han har det här att fara fram som en Jehu, det kommer från han, för att han for överallt. Men i alla fall, Elisa, han hade gett ju uppdrag till sin tjänare att han skulle fara till Jehu. Och där, när han kom dit, så satt Jehu tillsammans med sina bröder, tror jag det var. Och så skulle tjänaren ta honom från sina bröder, och så skulle de gå in i det innersta rummet, kammaren. Och där skulle Jehu bli smord med olja. Och i och med att han blev det, så blev han kung där i kammaren. Och där var det oljan, och så var det ensamheten som var viktig. Vad händer i kammaren när vi går in där? Jo, där flödar oljan. Oljan som är symbolen för den helige ande. Och den helige ande, han fyller de tomma i kammaren. I andra konungaboken 4 så står det om en kvinna som hade blivit änka. Hennes man, han hade varit profetlärjunge, troligen hos Elisa, eftersom hon gick till han sen och ville ha hjälp. För hon gick till Elisa och så sa hon så här: vad ska jag göra? Min man har ju dött, och nu står fordringsägarna vid dörren och vill att jag ska betala min skuld. Och annars så tar de mina söner till slavar. Och då sa Elisa, vad har du då för någonting? Jo, sa hon, jag har inget annat hemma än en liten flaska olja. Eller en kruka kan det också stå. Så om man nu skulle tänka på att det där var helig ande, så var hon ganska torr. Hade bara instängt lite grann olja i en liten flaska. Elisa, han sa att hon skulle gå till grannarna och så skulle hon låna tomma kärl. Och sen då skulle hon gå in i sin kammare och så skulle hon stänga dörren om sig och sina söner. Och så sen skulle hon börja hälla. Om jag nu tänker så här att, ja, jag vet ju inte hur stor flaskan skulle vara, men den verkar ju inte ha varit så stor, för då skulle hon kanske kunna betala sina skulder. Och då börjar hon hälla. Och först i det första tomma kärlet, och så upptäckte hon, men oj, det finns ju mer. Och så bar de fram ett till kärl. Men det finns ju mer. Och så bar de fram ett till kärl. Och de bar fram tills alla kärl var fyllda. Vad var det som hände? Jo, tomheten fylldes med olja. Sen kunde hon betala sin skuld och så kunde hon leva av oljan hon fått. Och det du får i kammaren, det har du glädje av och lever av utanför. Mm. Men Jesus säger att vi ska be ensam, men vi ska också be tillsammans. I Matteus 18 står det, om två av er kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få av min far i himlen. Och Siv, hon påminde oss idag då vi var och bad här före om det bibelstället. Och jättehärligt bibelställe. Lärjungarna, de bad tillsammans. Exempelvis står det i apostelgärningarna i början där att när de skulle ha en efterträdare till Judas, en annan ny lärjunge, så stod det att de bad tillsammans. Och i apostelgärningarna 4 där det står om bön i förföljelsetid, då står det så här, de ropade tillsammans och resultatet var marken skakade och Guds ande föll. I Efeserbrevet 6:12. Står det så här. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är en kamp vi har att kämpa. Jag tror det är ju någonting som vi kanske inte har riktigt grepp om. Men det är en kamp. Och jag tror att då vi är tillsammans i bön, då är det andlig krigföring. Jag tror inte att man behöver skrika eller tjoa så mycket, utan det, hemligheten, det är att vi är tillsammans. För jag tror ingen av er har hört om någon kung som har vunnit seger själv. Eller någon härskare här. Ingen vinner ett krig själv. Utan det är tillsammans. Så hemligheten, det är att vi ska vara tillsammans. Och då vill jag uppmana oss, låt oss kämpa tillsammans som de första kristna. Kom till den gemensamma bönen. Du kan be både ensam och du kan be tillsammans. Herren vill ju båda delarna. Och Lars-Erik Lundberg, han var ju med, han var äldste och han var med i vår församling, men har flyttat för några år sedan. Han sa alltid så här, om man nu skulle säga till han att nej, jag har inte tid, då sa han så här, alla har tid. Det gäller bara att prioritera och omfördela sin tid. Och det kan vi ju tänka på. Men jag dömer ingen eftersom jag vet hur det är. Både om man är sjuk och man är... Det är jobbigt på många olika sätt. Men det kan finnas någon som det här talar till att ja, men jag kanske också ska prioritera, omfördela min tid på ett sätt. Sen vill jag också lyfta fram Lorang Hedman som var med i vår församling och var en bönemänniska. Och han drabbades ju av cancer och några veckor innan han dog så var jag dit och så frågade jag då om han hade någon hälsning till församlingen. Jo, då sa han så här: tänk på att en bedjande församling får vara med och bära väckelsen. Sen har vi ju Valli, var 97 år och dog i vintras. Och henne frågar jag också. Jag tyckte det är ganska, om man tänker man kommer så där, tänk vad är det som egentligen är viktigt då man har tid och så göra lite slutsummering på livet och så där. Vad var det egentligen? Och hon sa så här: glöm inte bort att Jesus kommer snart. Och så sa hon, och så bed. Bed ensam eller bed tillsammans. Och när jag skulle förbereda mig för när jag, stunden, så det var för någon vecka sedan, och jag brukar ha lätt för att sova, men jag kunde inte somna utan jag låg och vred och vände mig. Och då fick jag se som en bild. Och det var nedför en backe kom en röd fin sportbil, blank, och det är en cabriolet. Och i den så sitter fullt med människor. Och de är så glada och de vinkar och det är glatt. Och så sen plana den här backen ut och bli en raksträcka. Och bilen sakta går han lite saktare. Men det är bara förnimbart. Men till slut så går han ju ganska sakta. Och så kom en backe upp. Och då orkar den inte upp för backen. För den här motgången. Och vad berodde det då på? Det berodde på att bilen inte hade någon motor. Det var bara, under huven så var det bara tomt. Och då tänkte jag, vad är det? Och då var det som Gud påminde, och ni kanske förstår vad jag tänkte komma fram, att det var bönen. Det var bönen. Och, men jag tänkte så här, jag vill uppmuntra att be ensam, be tillsammans. Och jag dömer ingen. Jag kan bara döma mig själv. Visst är det härligt? Jag kan bara gå till mig själv, ingen annan. Och jag förstår att man ibland inte har tid och man har inte ork. Men man kan ju tänka ändå prioritering lite grann. Men nu ska vi ta det första till slut. Och nu hade jag ju bara en bild. Så då ska jag ta och läsa vad det stod. Det stod så här. Det står så här: det höll troget fast. Alltså, de höll troget fast. Det var inte bara en gång, utan det var en livsstil för de här första kristna. Och vad blev resultatet? Jo, det var att de var glada. Det är väl ganska bra. Och de prisade Gud. Tyckte att det var värdefullt och härligt att vara nära Jesus. De var omtyckta av allt folket. Och så står det så här: Herren ökade skaran med dem som blev frälsta. Det är det sista som det står. Herren ökade skaran med dem som blev frälsta. För det är ju det vi vill. Vi vill att mer ska få ta emot Jesus i sitt liv, få bli frälst. Och jag sa det här både att det kan vara en kamp i andevärlden så att vi behöver vara tillsammans. Men Herren ökade skaran med dem som blev frälsta. Jag tror vi ska knäppa våra händer. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack att ditt ord ska bära frukt idag, Herre. Tack att det ska få bära frukt i mitt liv och i mina vänners liv, Herre. Tack att vi ska få ställa oss till ditt förfogande på det sätt som du har tänkt för var och en, Herre. Jag prisar dig och jag tackar dig, Herre. Tack att allt är av nåd, Herre. Och att du älskar oss oavsett hur vi är och vad vi gör, Herre. Så är din kärlek lika stor ändå, Herre. Jag prisar och jag lovar dig. Underbare Jesus. Underbare Jesus. Underbare Jesus. Halleluja, halleluja. Amen. Nu tackar jag er för att ni har lyssnat. Det kanske varit lite långt, men det var ännu längre förut. Mm. Nu ska vi ha en stund. Vi ska ha en välsignelsestund. Det är så här, vi har tre förebedjare som ska stå här framme. Och om du vill komma fram och bli välsignad, så kommer den som står där framme göra ett kors på din panna och be en kort välsignelsebön över dig. Du behöver inte säga någonting, utan du får bara komma och ställa det där, och så får du ta emot välsignelse. Det är väl bara det bästa som man kan få. Och om du vill ha extra förbön, så kommer också, det står två stycken i förbönsrummet, om det är något speciellt du vill ha. Så då kan förebedjarna komma fram.